Jag tar lite kort inleda och säga några ord runt det här ämnet. För många så tror jag det här med elektronisk dokumenthantering, och det står även faktura på programmet, och slunkit med faktura. Många sätter lite likhetstecken mellan elektroniska dokument och elektronisk fakturering idag, vilket ju naturligtvis är helt felaktigt. Elektroniska dokument, det kan vara alla möjliga olika saker. Faktura är bara en av många olika elektroniska dokument, naturligtvis. Och det här är inte så där väldigt nytt som många kanske tror. Egentligen så har det sina rötter från 60-talet. Redan på 70-talet började man faktiskt standardisera elektroniska dokument. De första dokumentstandarderna dök upp då. Till exempel i Sverige så inom transportbranschen, inom betalningssystemet började de första standarderna inom citationstecken dyka upp då. Elektroniska dokument kan säkert skicka väldigt olika signaler, och jag är egentligen rätt nyfiken på hur ni tänker där. En del kanske tänker på formulär man fyller i på nätet, XML-formulär och såna här saker. En del kanske tänker på arkivering, en del tänker på EDI-kommunikation, och många tänker säkert också på fakturan. Så att vi kommer ha lite olika infallsvinklar under det här korta seminariet då. Det här med standarder är också en väldigt viktig aspekt då när vi pratar det här ämnet. Och där, även om de första standarderna på området som sagt kom till för väldigt länge sedan, så är det väl fortfarande lite si och så. Men då blir det si och så på lite olika sätt. När jag började med det här, då sa man att det som behövs, det är att det kommer fram en riktig standard. Det var 1990. Och då hade man i det här FN-projektet, är det fakt, då hade man tagit fram det som fanns då. Det var dels fakturan och dels order. Så det fanns två stycken sådana här handelsdokument som var standardiserade. Och då sa man, bara det kommer lite fler sådana här dokumenttyper, så kommer det bli full rulle på det här området. Nu har det gått 15 år. Hur säger man idag? Ja, om det inte vore för alla dessa standarder. Så att vi har fått så mycket standarder, mer än vad vi någonsin kan orka. Och i en del branscher så är det ganska okej. Okay, för där har man utvecklats, branschens aktörer. Man har utvecklat praxis. Så i vissa branscher faller det sig väldigt naturligt. Men till exempel för era kunder, Andreas. Ofta ganska små företag då, va? Vilken bransch är man i? Ja, alla möjliga branscher. Och man har kunder i olika branscher och de har olika sina standarder. Så att det är ett problem i sig då med standarder. Sen tycker jag att man ska inte titta för mycket på det här med själva dokumenten i sig. För att det här med dokument, i vissa sammanhang kanske det är lite, jag vet inte vad jag ska säga, gammaldags. Men det är inte alltid det som är det optimala sättet att lösa ett visst problem på. Ta bara en sån här sak som omvända auktioner. Istället för att göra en upphandling på traditionellt sätt, man skickar en massa olika dokument fram och tillbaka mellan en köpare och ett antal potentiella leverantörer, väldigt massa dokumenthanterande, så kanske man inbjuder till en omvänd auktion, alltså köparen inbjuder till det, och då blir det väldigt mycket mindre dokumenthantering. Man sparar en väldigt massa arbete, ledtid och så vidare. Därmed är inte sagt att det alltid är rätt att använda den typen av lösningar. Men man ska ifrågasätta det här med dokument och den här traditionella hanteringen. Det handlar ju väldigt mycket om att se till, vad är det vi ska göra? Hur kan vi lösa det på ett bra sätt? Och då är det inte säkert att dokument i sig är det bästa sättet. Men nu ska inte jag stå här och bli långrandig, utan vi ska släppa in den första talaren, håller jag på att säga, som faktiskt är två. Och det är då som sagt Ann och Per. Eller det är Per kanske?
Jag börjar.
Du börjar, ska vi se här. Sådär, ja. Bankernas initiativ.
Tack så mycket. Jag heter alltså Per och tillsammans med min kollega här Ann så ska vi berätta lite grann om bankernas gemensamma initiativ på det här området. Och vi arbetar alltså till vardags på Svenska Bankföreningen som är intresseorganisation för de svenska affärsbankerna. Innan vi går in lite mer konkret på ämnet så tänker jag presentera den här rätt snygga kurvan som nämligen visar utvecklingen av internetbank i Sverige. Och de här staplarna visar då antalet kundavtal, så det är inte unika användare. De här siffrorna ska jag inte citera, men de kan ni ta del av då i efterhand om ni tittar på dokumentationen. Men det är faktiskt så att Internetbank fyller 10 år i år. Det var för 10 år sedan vi kunde börja i några av bankerna och betala våra räkningar över internet. Och ökningen i antalet användare är fortfarande väldigt stark, på ungefär 500 000 om året. I dagsläget har vi alltså över 6 miljoner kundavtal i de svenska bankerna. Ungefär en tiondel av dessa är företagsavtal. Det vill säga över 600 000 företagsavtal för internetbank finns det idag. Och man kan väl säga att den här ganska fantastiska utvecklingen då har banat väg för olika elektroniska dokumenttjänster. En då som vi har haft ganska länge, det är ju just elektroniska fakturer från företag till privatpersoner. Den har vi nu haft ett antal år, man skulle nästan kunna kalla det för en ganska mogen tjänst. Under särskilt senare år har vi sett en markant volymökning. Och vi ser också att det kommer nya typer av tillämpningar för just privatpersoner, till exempel kontobesked och fondnoter finns nu att tillgå i internetbankerna. Även nya tjänster som till exempel lönebesked har vi sett på senare tid. På senare tid är däremot också då tjänstutbudet när det gäller elektronisk fakturering mellan företag tilltagit markant. Och flera banker erbjuder idag företag den typen av tjänster. Bland annat Nordea introducerade en sådan tjänst förra året, och det kommer vi få höra mer om här. Bengt Hansson ska berätta mer om det. Men också andra svenska banker har introducerat den här typen av tjänster i år. Och vi upplever väl just nu ett intresse för den här typen av tjänster som aldrig har varit så stort som det är just nu i branschen som helhet. Det finns ju traditionella banktjänster som inlåning och utlåning, men också betalningsförmedling. Och den infrastruktur som används för betalningsförmedling, och som den här bilden lite grann ska symbolisera, den ser vi hur den används allt mer för mer avancerade informationstjänster av olika slag. Och det innebär ju att det är välbekanta system och gränssnitt som används både för avsändare och mottagare, och också mellan bankerna i det här sammanhanget. Finns det då någon koppling mellan att hantera fakturer och hantera betalningar? Ja, det svaret här beror oftast på vem man frågar. Men självklart kan man se på det här som en helhet. Eller som delar av samma värdekedja, om man så vill. För bankerna och bankkundernas vidkommande så är det självklart en fördel med att kunna använda en känd, säker och väletablerad infrastruktur också för elektroniska dokumenttjänster. I det här sammanhanget så är det intressant vilka som är aktörerna, och självklart, som ni förstår av det jag säger, så anser bankerna att man är en aktör på den här marknaden och man erbjuder olika typer av tjänster. Men om vi utgår från det allra enklaste, det vill säga att vi har en avsändare och en mottagare, om inte de här vill genom handräckning på något sätt överlämna dokument till varandra, så krävs det ju någon slags distributör här. Det kan ju givetvis vara en och samma aktör. I den fysiska världen har vi posten som det mest typiska exemplet. Men även i den elektroniska världen så kan vi tänka oss att det är samma aktör som fungerar som distributör både för avsändaren och för mottagaren. Men det kan också alltså vara olika aktörer. Och de här distributörerna då kan vara banker eller andra företag. Vi kan också tänka oss att det finns ytterligare aktörer som tar del av den här kedjan i att distribuera dokumenten elektroniskt från en avsändare till en mottagare. Vi kan också tänka oss att det finns många olika aktörer som väljer att vara, så att säga, förbundna med varandra via någon slags central hub. Det här är ju väldigt vanligt inom betalningsförmedling, där man går via en form av clearinghus. Och alltså samma typ av infrastruktur och samma tänk kan alltså tillämpas även när det gäller distribution av elektroniska dokument. Men sen kan vi fortsätta att få en lång lista på olika aktörer som på något sätt deltar här. Och många aktörer betyder ju också då många avtal. Vi har affärsavtal, vi har tekniska avtal, vi har service level agreements och en mängd sådana olika varianter. Och det här kan ju lätt bli lite komplext. Det är alltså många kockar, och vi vill ändå att den här soppan ska vara hyfsat välsmakande. Så vad gör vi då? Och sen får vi gå tillbaka här. Ska vi se hur man...
Kör piltangent uppåt annars.
Piltangent upp, tack. Och vad vi då önskar, det är att vi ska kunna förenkla, att det inte ska vara komplext för någon enskild användare. Och Utöver att själva kunden då, alltså den avsändande eller mottagande parten, väljer då en aktör som får hantera den här komplexiteten på något sätt, alltså väljer en leverantör, så finns det givetvis andra åtgärder som syftar till att göra själva infrastrukturen mindre spretig. Det är bra om kunden kan göra det mesta via få och enkla gränssnitt, men det är ju alltså ännu bättre om man kan reducera antalet gränssnitt även i distributörsledet. Och här tror jag standardisering är just ett väldigt viktigt nyckelbegrepp. Det är också en stor fördel om vi har tydliga och transparenta regelverk. Och vi ser också att det kommer allt fler standarder nu som syftar till att just uppnå det här. Till exempel EBXML och UBL med flera standarder. Sen är det ju ändå så att behovet är olika inom olika branscher och tillämpningar. Och därför så finns det ju en gräns för hur långt det går att förenkla den här världen. Inte minst när det gäller just elektroniska fakturatjänster så ser vi att det finns olika behov för olika verksamheter och branscher. Och det blir då viktigt att uppnå just någon form av kritisk massa inom varje enskild tillämpning för att få kostnadseffektivitet i det här. Bankföreningen, där arbetar vi väldigt mycket med standardisering och vi är på olika sätt aktiva i internationella sammanhang. Och vi ser också hur standardiseringsarbetet blir allt mer internationaliserat. Vi är till exempel aktiva i organisationer som ISO eller CFACT eller SWIFT. Det resultat man skapar i dessa fora för standardisering är ju någonting som sedan används för att just åstadkomma regelverk och tillämpningar som fungerar för en viss marknad, antingen i geografisk eller i funktionell avgränsning. Här tycker jag då att branschorganisationer som ja, Bankföreningen och andra och intressegrupper av olika slag, de har en viktig roll i att just åstadkomma de här regelverken och tillämpningarna som sedan då enskilda leverantörer kan använda sig av när det gäller att förpacka sina produkter och tjänster. Vi kan se det här som ett slags kretsloppstänkande där det sker en återföring av kunskap och erfarenhet tillbaka till den nedre delen av bilden där. Som jag nämnde då så är vi väldigt aktiva när det gäller standardisering för finansbranschen i Sverige och vi har en särskild funktion i Bankföreningen som har ett ansvar för den och som Ann här är ansvarig för. Och för närvarande pågår det bland annat där ett intensivt arbete när det gäller att standardisera infrastrukturen för betalningsförmedling i Europa. Men under just det här året så har vi haft också ett intensivt arbete kring elektroniska dokument. Vi har haft ett särskilt projekt som har syftat till att ta fram ett enhetligt regelverk för olika elektroniska dokument. Och syftet med det är just då att det inte ska vara nödvändigt att utarbeta ett enskilt regelverk för varje enskild tjänst. Och det här regelverket består både av en administrativ och en teknisk del och är tänkt att då användas av banker som just iklädde sig den här så kallade distributörsrollen. Och fördelarna tror vi blir uppenbara när vi har de kunder som är kund just i olika banker. Och utöver det här mer generella arbetet när det gäller elektroniska dokument så har vi också på senare tid fokuserat kring en standard för elektronisk faktura. Och det är nu meningen att min kollega Ann ska berätta mer om det.
Nu ska vi se om vi kan hitta rätt på pilarna här. Ja, jag heter då Ann Sundqvist och arbetar på Bankföreningen framförallt med standardiseringsfrågor och mycket kring betaltjänster och informationstjänster. I det här projektet som Per talade om kring elektroniska dokument som bankerna har haft under en tid så hade vi ett case som handlade om ett av dessa dokument och det var just fakturan. Att hitta en gemensam elektronisk faktura. Och det är väldigt populärt med elektroniska fakturor nu så att vi ser på marknaden att det florerar en mängd olika standarder, format för elektroniska fakturor. Och där har ju också bankerna då varit inne och gjort sina egna standarder och bara i finansbranschen så har vi även där en mängd olika lösningar för elektroniska fakturor. Och det är det vi ska försöka råda bort på. Vi ska försöka enas inom bank- och finansbranschen att hitta en gemensam standard för den elektroniska fakturan. Och det vi började med i vårt projekt här i våras, det var att titta på de olika format och standarder kring elektronisk faktura som svenska banker har och använder idag. Vi började med att jämföra dem och försöka harmonisera dem och vi bestämde ganska snart att vi ska basera bankernas e-faktura på den finska varianten som man kallar för Finvoice som är framtagen av den finska bankföreningen tillsammans med finska banker. Den har fått en enorm spridning och vi såg att här är väldigt mycket redan gjort och vi slipper uppfinna hjulet igen och vi skulle basera på Finvoice. I somras sedan så fick vi en förfrågan ifrån andra grannländer, nämligen Norge och Danmark, om de kunde få vara med i det svensk-finska projektet. Och det blev vi väldigt glada för att nu är vi 4 länder med banker i alla dessa 4 länder som är med och ska ta fram den elektroniska fakturan. Och när vi då börjar att analysera hur det ser ut i de här länderna så konstaterar vi att här finns också då naturligtvis en uppsjö av lösningar för elektroniska fakturor som används av banker runt om i Norden. I Sverige har vi då Finvoice, vi har BGCs faktura som andra storbanker har varit med och tagit fram tillsammans med BGC. Vi har bankernas tidigare lösningar i e-faktura bland annat. I Finland så har man främst då Finvoice som jag nämnde och också en lösning som heter e-invoice. I Danmark har man ett par varianter, PBSE-faktura och något som man kallar för OIO-XML. Och den senare är framtagen av offentlig sektor i Danmark och används då också delvis av bankerna. Och i Norge har man också en rad olika lösningar. Och hur gärna man än skulle vilja hitta en standard i det här så är det ganska svårt att göra det, för de ser alla ganska olika ut. Det vi vill göra i vårt bankgemensamma projekt i Norden är att försöka harmonisera det här. Det vi vill göra är att harmonisera regelverket, det administrativa regelverket, som då ska reglera vilka parter som är involverade när man distribuerar elektroniska fakturor, vilka avtal som krävs mellan parterna och den typen av frågor. Sen tittar vi väldigt mycket på innehållet i fakturan för att vara överens om vad fakturan ska ha för innehåll och hur innehållet ska se ut och vad respektive information i fakturan verkligen betyder. Så att vi talar samma språk när vi skickar den här fakturan. Vi tittar också på formatet. En del använder sig av FN:s EBXML, Electronic Business XML. Andra använder sig av det som kallas för Unified Business Language, UBL. Andra använder XML utan att basera den på någon global standard. Och sen så har vi också sagt att vi ska harmonisera våra tillämpningsanvisningar så att vi har en gemensam tillämpningsanvisning för alla banker i Norden. Och målet för vårt arbete är naturligtvis att det här så småningom ska bli så pass etablerat i Norden att även andra regioner vill ta till sig bankernas elektroniska faktura. Och väldigt gärna också andra branscher, inte bara bank och finans. Om vi ska gå ner lite i detalj på vad vi gör i den nordiska arbetsgruppen. Det är ungefär 10-12 personer i arbetsgruppen. Vi lägger ner väldigt mycket tid på att titta på innehållet i fakturan och också strukturen. Hur är fakturan uppbyggd? För här skiljer det och det kan vi inte göra i vår gemensamma version så småningom. När man tittar på innehållet så är det det som tar mest tid i det här arbetet. Därför att alla har en stor del av innehållet som är väldigt likt, men alla har också egna tillägg som man har lagt till. Och man har namnsatt informationen på olika sätt. Man har olika längd på informationen. Ska informationen vara valfri eller ska den vara obligatorisk? Och framförallt, vad betyder den här informationen som man har i fakturan? Att vi ska vara helt överens om vad till exempel seller party ID betyder, så att det aldrig kan råda någon tvekan därom. För det här arbetet så har vi tillsatt en nordisk organisation, en styrgrupp bestående av en ledamot från respektive land. Så det är bara 4 personer i den här styrgruppen. Jesper Ahlgren på SEB är vår svenska ledamot i styrgruppen. Styrgruppen har sedan tillsatt 3 olika arbetsgrupper, en för det administrativa regelverket, en för innehållet och formatet på fakturan och en för förvaltningsfrågor som sen ska ta hand om det material som de två översta arbetsgrupperna då tar fram. Och till vår hjälp så har vi ett sekretariat som tillhandahålls av BBS i Norge som håller reda på oss och den information vi tar fram. Som Per nämnde så är det inte bara e-faktura som nordiska banker samarbetar kring utan även betalningar. Och allt det material som den här nordiska arbetsgruppen tar fram hoppas vi ska bli riktiga bestsellers. tidtabellen för vårt arbete. Den första harmoniseringen mellan svenska och finska elektroniska fakturor är klar. Nu har vi då tagit med Norge och Danmark också, och vi tittar på innehåll, struktur, format och det elektroniska kuvertet som fakturan ska ligga i när man skickar det mellan olika parter. När det arbetet är klart till årsskiftet så ska det kunna tas till av bankerna så att man då kan jämföra med de olika tjänster man har idag för att se om man behöver lägga till och dra ifrån. 2006, kvartal 2 ungefär, ska det administrativa regelverket vara klart och också den gemensamma nordiska tillämpningsanvisningen. Och slutligen, lite senare 2006, så ska förvaltningsstrukturen vara på plats och bankerna ska också ha kört igång sitt pilotprojekt. Och då hoppas vi att bankernas nordiska e-faktura får full spridning på marknaden.
Ja, tack så mycket. Det blir möjligt att fråga sen under paneldiskussionen, Ann och Per. Men om det är någon som har någon kort fråga nu så går det alldeles utmärkt. Nej, ingenting så här långt. Då är det Bengt från Nordea som står på tur.
Ska vi se. Tack så mycket. Medan presentationen håller på att komma fram här så tänkte jag bara säga det. Med standard, det är oerhört bra. Det är inte bara det att det möjliggör konkurrens på ett helt annat sätt. Man undviker också inlåsningseffekter mot en viss leverantör. Och en standard, det möjliggör också för en rad olika företag att bygga saker utifrån den här standarden. Och nu ska jag prata lite grann om hur vi har gjort på Nordea. Och det allt handlar om här egentligen, det är att det ska vara enkelt. Både för mig som tar emot fakturan och för mig som skickar fakturan. Eller vilket dokument som helst. Ska vi se. Sådär ja. Så här har informationsflödena sett ut. Och ser ut även idag. Att jag skickar informationen till något ställe och skär ut på papper. Då är det posten, Citymail eller någon annan som tar hand om det här. Och är det däremot elektronisk information, vi hörde de här elektroniska fakturorna från 70-talet, Edifac, då har det varit IT-bolag och vanleverantörer som har gjort det här åt företagen. Och vi banker, vi har mest varit kända för att, utöver normala bankenverksamheten, också varit kända för att vi presenterar information i nätbanken för våra företagskunder eller för våra privatpersoner. Och där har vi e-lön, e-faktura som två exempel idag då. Men det vi banker gör här nu då, det är att vi går ut på en ny arena och agerar distributörer utav elektronisk information och utnyttjar den infrastruktur vi har för betalningen. Så det är lite grann det som händer då. Något som händer här utöver att vi går in och agerar som distributör av elektronisk information, det är också att myndigheter, företag och andra tittar på att kan vi använda nätbanken som en portal för att presentera våra dokument. Skattebesked, pensionsbesked, insättningsbesked eller vad det nu kan vara för någonting. Så här kommer vi också se en utveckling framöver där banken kommer att presentera både sina egna dokument och andra aktörers dokument, inte minst då offentlig sektorn. Det här med e-faktura då, det är inte alltid så himla enkelt. Och här är ett exempel till en bageri som har en kund då, levererar till Volvo. Och Volvo, de har ju sin standard. När Volvo köper företagare, jobbar på Volvo när de köpte Leyland Bus i England. Englands äldsta fabrik. Där golvet lutar i fabriken bara för att de skulle kunna putta fram stridsvagnarna under andra världskriget. Så när då Volvo tar över den fabriken så kommer Volvo med sin standard. Då säger de sig på Leyland, ja men så här har vi hållit på i 150 år. Och då säger Volvo, numera ingår ni i Volvo-koncernen. Och inom Volvo-koncernen, då har vi den här standarden. Punkt slut. Och det är det som drabbar det här hembageriet här. Att Volvo säger till dem att ska du fortsätta att leverera dina bullar till oss, då måste du skicka ner fakturan. Och den ska se ut på det här sättet. Ja, så får han ju göra det, den här stackars bagen. Det är bara det att han har ju inte affärer bara med Volvo utan med kommunen och kanske ICA.
Och de har sina system. Och de säger samma sak den här lilla varan, att för att göra affärer måste du skicka ner fakturan. Men då ska den se ut så här. Och naturligtvis så har de ju inte samma standard här. Och den här bagaren har ju varken kompetens, tid och sätter sig in i allt detta och resurser för att göra det här. Och det är ett skäl till att elektronisk fakturering har tagit sån tid och att alla företag inte fakturerar elektroniskt. Så att säga kan man ju inte ha det. Och det vi och som Ann och Per pratar om här då, det är att få en situation ungefär som idag. Du går in till din bank. Du behöver inte bry dig om vart betalningsmottagaren sitter. Om den sitter i utlandet eller om den har en annan bank än vad du råkar ha. Du kan gå in och betala in pengarna på Nordea. Även om betalningsmottagaren sitter i SE-banken. Och lite grann är det så när vi tittar på elektronisk faktura här. Vi vill att du ska kunna skicka då till ett ställe och nå alla. Oavsett bank, oavsett distributör. Här är ett exempel på då hur det har sett ut för oss på Nordea. Att vi startar då, det här är finska och svenska siffror, vi startar då 2003 och det hände inte speciellt mycket förrän i slutet på 2004. Och där har det tagit fart. Så idag har vi 23 000 företag anslutna till vår tjänst. Och skälet till att det ser ut så här, det är först i slutet på förra året som våra kontor då hade byggt upp sin kompetens och då kunde gå ut och prata med de olika företagen. För den normala situationen för en bankman, det är att prata med finansavdelningen eller finanschefen. Men här pratar vi e-faktura, då kanske det är IT-avdelningen och andra enheter på företagen. Det andra skälet till att det har blivit en sån här utveckling, för man kan ju undra varför har Tietonator, VM-data och andra aktörer som har funnits länge på marknaden inte fått den här utvecklingen. Jo, ett skäl det är att här kan man se effekten utav bankernas kontorsnätverk. Våra kontor ute på de olika länderna. Vi träffar våra företag regelbundet. Och vi utnyttjar de här kontoren och vår kundtjänst för att sälja våra tjänster. Även till det här bageriet. För ett stort företag som Tietonator kanske bageriet inte är den viktigaste kunden. Utan då kanske det är bara de här storföretagen. Och det här handlar om, gör det enkelt, det är att både för småföretag och stora företag ska kunna utnyttja den här tekniken som finns idag för att fakturera elektroniskt. Det andra är också att det är inte bara den här möjligheten att fakturera elektroniskt som är viktig, utan det handlar ju om att automatisera processer. Både myndigheter, offentlig sektor och privat företag brottas med en situation att man måste göra mer för mindre resurser och med mindre personal. Och därför handlar det också om att automatisera så mycket som möjligt. Och här är ett exempel då där man skickar sin elektronisk faktura till Nordea i det här fallet då. Vi ser till att det här kommer vidare till fakturamottagaren, oavsett om mottagaren tar emot på papper eller tar emot i sitt affärssystem. Sen så betalar den här företaget eller myndigheten fakturan och sen så kan man då få automatisk återredovisning och automatisk avprickning i sina system. Och här, Peter här, han börjar med att prata om att det är massor med olika dokument, order, orderbekräftelse och så vidare. Det här visar bara en del där vi har faktureringen, betalningen, återredovisningen. Men det, och att man är viktig att man tänker på att det här ska ha ett flöde. Men det kommer ju en massa processer innan här som också är en del av det här. Så därför är det viktigt att företagen tittar på det här. Hur kan jag automatisera helheten på ett effektivt sätt? Inte bara en liten del. Det här visar ur, som vi ser många gånger, att den här betalningsdelen, den här, där är det ofta finansavdelningen som är inblandad. Men den här delen, när det gäller fakturan, då drivs det ofta utifrån IT-avdelningen på ett företag. Och många gånger så vet den ena handen inte vad den andra gör. Ska vi se. Nu har det nog blivit något fel här i.
Hoppar över en bild eller?
Ja. Vi kan låta den där vara så länge, men det saknas en bild här. Och det den bilden beskriver är att om jag nu ska skicka en faktura, då kan jag göra det via nätbanken. Om jag inte har något affärssystem. Och om det inte är för många fakturer, då kan jag sitta och knappa in det här i nätbanken. Och så skickar det till ett ställe och så distribueras det till alla mina mottagare. Men om jag har lite mer fakturer, då kan jag inte sitta och knappa in de här. Utan då behöver jag automatisera det här på ett annat sätt. Och det vanligaste sättet är att man då går via sitt affärssystem. Och så skickar man då en faktura till en distributör som den levererar även där. Och då kommer problemet upp med integration, olika format, konverteringar och så här. Och därför är det då viktigt att ha en standard att luta sig emot då. Och idag finns det en rad olika standard och format på marknaden. Det håller på att bli färre. Men det kommer att vara en rad olika format över överskådlig tid i Sverige. Så därför behövs alltid den här konverteringen. Men då är det viktigt att jag som företagare kan känna att skicka min fil till ett ställe. Jag behöver inte bry mig om konvertering. Det tar någon annan hand om. Och så levereras det till mina kunder. Oavsett om de tar emot på papper eller elektroniskt. Därför jobbar vi mycket med att programvaruleverantörerna ska stödja bankernas format direkt i sina affärssystem. För att slippa man att konvertera. Och där har vi idag över 60 programvaruleverantörer i Sverige och Finland som stödjer den här formaten. Sen finns det tyvärr affärssystem som inte kan leverera en elektronisk bil. Och de företagen måste ju också få möjlighet att skicka en elektronisk faktura. Och till dem då har vi en möjlighet att ge då en virtuell skrivare som fungerar på det sättet att när jag går in i mitt affärssystem och ska skriva ut här, så gör jag det precis som på vanligt sätt. Och så kommer det upp här då vilken skrivare jag ska använda. Och då anger jag den här virtuella skrivaren. Det är alltså en plug and play historia som laddas ner på min PC. Och så väljer jag det som min standardskrivare. Det den gör då, den tar ut min utskriftsfilen, knådar om den till en elektronisk faktura och sen skickar jag iväg den här. Så att det här är oerhört viktigt, och det är också ett skäl till att vi har sett den här framgången i volymerna här då. Det är att det ska vara enkelt att ansluta sig. Man ska kunna automatisera en större del av sina processer. Det andra är också att man ska kunna skicka till ett ställe och nå många oavsett vilken bank eller distributör min mottagare har. Och därför är det också viktigt att vi banker kan samverka med andra aktörer som Strålfors, som Leandata, som TT-Nato. För att jag som kund ska välja den distributör av information som jag tycker är bäst. Så den här öppenheten är väldigt viktig. Enkelhet ansluter sig. Öppenhet. Att jag inte låser in mig någonstans. Och att jag ska kunna växa med de här olika lösningarna. Andreas kommer att visa ytterligare ett exempel på det här med hur vi gör det enklare för företagen att komma igång med den här typen av tjänster. Det var jag.
Tack så mycket. Några frågor till Bengt?
Tack så mycket.
Du hade något där? Nej. Medan vi släpper upp Kerstin här, jag måste fråga. Jag tror jag vet vad den är. Det hembageriet som du hade med från början. Vad de skulle fråga. Vad kostar det att skicka min faktura till Volvo? Vad får jag betala för det? Går det att svara så rakt upp och ner enkelt?
Ja, det kan svara. Är det så att hembageriet väljer och skickar fakturan från nätbanken? Det är 155 000 företag som har den möjligheten idag. Då kostar det dem ingen anslutningsavgift. Utan de betalar en transaktionsavgift som är ett par kronor för varje faktura. Är det däremot så att man skickar från sitt affärssystem, Så det är inga anslutningsavgift, ingen startavgift, men däremot en transaktionsavgift. Är det ett, och den också ett par kronor. Är det så att affärssystemet stödjer vårt format och vi kan få ett känt format för Nordea, då tar vi bara in det rakt av. Är det däremot ett format som vi inte känner till, då är det en konverteringskostnad vi tar ut där. Är det den virtuella skrivaren man väljer, man har ett affärssystem som inte kan skicka en faktura, då kostar den 3000 kronor. Och sen är det en transaktionsavgift på ett par kronor. Det är vad det kostar var.
Nej, tack. Nej, egentligen ska man ju titta på nytta och inte på kostnader, men den här frågan, den dyker alltid upp, eller hur? Ja, vi hälsar välkommen till Kerstin Wiss-Holmdahl från Sveriges kommuner och landsting.
Tack så mycket. Kerstin Wiss-Holmdahl heter jag och kommer från Sveriges kommuner och landsting. Och nu går vi alltså över på offentlig sektor och hur vi jobbar då med elektroniska dokument och i det här fallet då elektronisk handel och e-fakturering. Vi har jobbat med det här i ungefär 10 år kan man väl säga. Fortsätter med det både för att rekommendera en standard och för att arbeta med information och rådgivning. Ja, först lite bakgrund, varför gör vi överhuvudtaget detta? Ja, vi tycker ju att e-handel eller e-fakturering har väldigt mycket fördelar som vi vill att kommuner och landsting ska så att säga börja med. Det viktigaste är ju att styra till avtal och priser. Har man informationen elektroniskt så kan man handla på de avtal som finns. Man får rätt priser, man skapar prismedvetenhet. Sån sak som att beställa när man har tid och inte när det är som stressas i skolkök och liknande. För fakturahanteringen kan ju den bli mycket snabbare och mycket behändigare, och man kan välja hur man vill attestera, högre och högre grad av automatisering för de grupper som är lämpligt. Man kan förkontera beställningarna innan och lägga in ganska mycket information i tidigt skede. Ekonomiska styrningen är också väldigt viktig i en kommun eller ett landsting. Att styra vilka det är som får handla, var man handlar, och att framförallt sen kan följa upp inköpen. Vi får ju väldigt god statistik. Vi kan kvalitetssäkra verksamheten och göra uppföljningar. Det är lite varför vi gör det. Hur många har då börjat? Ja, vi har en enkätundersökning som egentligen är lite gammal. Den är nog 1,5 år gammal. Och där ser vi att ungefär 80 kommuner då hade börjat med elektronisk handel. Och då var det huvudsakligen med i. Alltså både att lägga inköp elektroniskt och få elektronisk faktura tillbaka. 57 kommuner hade infört scanning. Och sen fanns det ett 50-tal kommuner, ganska prick 50- som sa så här att vi har börjat på något sätt, vi har gjort en förstudie eller ja, i alla fall fattat beslut om det. 72 kommuner sa då att man kunde tänka sig de närmaste åren, men hade inte möjlighet just för det tillfället när enkäten var ute. På landstingssidan har vi inte haft någon enkätundersökning, utan där uppskattar jag att ungefär hälften av landstingen. Det varierar ju beroende på om det är vissa sjukhus bara eller hela landstinget. Hur ser det ut idag då, 1,5 år senare? Ja, införandet fortsätter helt klart. Det är ett antal upphandlingar som är på gång. Och man har både fortsatt med e-handel så att säga. Att göra inköpen elektroniskt för elektronisk faktura. Men även scanning av pappersfakturer. Jag kan också se ett stort intresse för e-fakturering separat. Och jag kommer strax tillbaka till det. Erfarenheterna hittills visar att ledningens stöd är väldigt viktigt för att införa det i kommuner och landsting. Det har tagit lång tid, och de som har lyckats bäst är där man har haft ett beslut i ledningen så att man har avsatt tid och resurser personellt för att genomdriva detta. Det behövs förstudier, det är ett nytt sätt att arbeta. Och framförallt så måste man sätta rätta mål och rätt teknik på det som man tänker göra. Den här bilden visar det väldigt tydligt tycker jag. Vill man uppnå ökad ramavtalstrohet och prismedvetenhet, kunna automatisera processen med kontroll mot faktura och så vidare, ja, då är det e-handel, alltså både inköp och faktura som matchas mot det som är att förorda. Sen finns det många andra fördelar med snabbare fakturahantering, ökad ekonomisk styrning, statistik, möjligheter, uppföljning och så vidare som man naturligtvis kan få även av bara e-fakturering och i viss mån av scanning. Men det viktigaste är, som jag alltid rekommenderar kommuner och landsting, det är att man sätter målet först och sen väljer man verktyget efter det. Det vanligaste är ju att man har börjat med EDI. Man skickar över en prislista. Efter det så kan man då som beställare lägga beställning avrop. Man kan attestera redan då man vill. Sen så får man en bekräftelse att det här har kommit fram och att leverantören kan leverera. Och sen sker den fysiska leveransen. Och sist då kommer fakturan. Och den kan ju då matchas ihop och man på ett effektivt sätt då kan se att det här är okej med automatisk kontroll och sen attest för vidare väg till betalning. Det EDI-scenariet är det som vi har sett som det absolut mest effektiva. Men det är någonting som inte lämpar sig för varje situation. Det lämpar sig bra när man har leverantörer som man har väldigt frekvent handel med. Sådana leverantörer som kan. Men då, det är sådana leverantörer som man har mera sällan kontakt med, men det kan vara väldigt många leverantörer. Då behövs det något annat. Och då är det gott nog att få en elektronisk faktura. Och därför så har vi utvecklat då en standard för en enkel e-faktura. Det samma med skanningen. Skanning har utvecklats väldigt mycket. Det har hänt väldigt mycket. Många kommuner och landsting har börjat skanna pappersfakturor. Men även där ser vi att en elektronisk faktura redan från början ger ett mervärde. Och det var också lite bakgrunden till då varför vi behövde en enklare e-faktura. Den här bilden visar, tycker jag, väldigt tydligt också vilken kategori vi vill nå. Det är alltså EDI har vi med den här delen. Sen har vi en stor mängd av leverantörer som vi handlar med men som vi inte kanske handlar så frekvent eller avtal med. Och då det genererar ungefär lika mycket fakturor som de som vi har EDI med. För att det här är ett exempel från en kommun med ungefär 100 000 invånare. Den är representativ även för mindre i proportionerna. Ramavtal har man med 150 leverantörer som ger 60 000 fakturor. Periodiska fakturor, el, telefoni och liknande har man 100 leverantörer ungefär. Och det genererar 20 000. Så totalt 80 000 fakturor av frekvent handel. Övriga fakturor då? Ja, det är alla de här andra leverantörerna som man handlar med. Och där man inte lägger ordern elektroniskt. Man kan göra det, men man behöver inte göra det. Utan man köper i butiken, man ringer, faxar och så. Och de genererar nästan lika många fakturor de. Och det var just det här som var anledningen, de här, man kan säga, blå siffrorna här, som ligger bakom varför vi tyckte att det behövdes en enklare e-faktura för att lösa hur får vi in de här fakturorna elektroniskt. För vad är annars alternativet? Ja, det är att skanna dem när de kommer in pappersvägen. Därför så hade vi ett behov av det som kom att sen heta Svefaktura. Vi behövde något väldigt enkelt scenario att bara kunna gå ut och handla. Säga så här att istället för att skicka den här fakturan på papper så kan du skicka den elektroniskt till den här adressen. Väldigt enkelt förfarande. Man ska inte behöva komma överens i förväg med vad man ska skicka, utan vi kallar den Svefaktura, då är det ett bestämt innehåll. På det här sättet kan vi få massspridning. Vi kan öka anslutna leverantörer väldigt mycket. Och vi har en känd och bra teknik, alltså man kan skicka det över internet helt enkelt. Vi vill också ha med stöd i standardprodukter och därför bjöd vi in ett antal affärssystemleverantörer men även bankerna, eftersom båda de här grupperna är väldigt viktiga i det här sammanhanget. Och sen utvecklade vi denna då, Svefakturan, som den kommer att heta, och den har funnits nu som standard i ungefär ett år. Sen har det tagit lite tid att implementera den och det är nu först som det börjar finnas på plats. Vi har de första kommunerna som har börjat använda den. Vi har Sigtuna som det närmaste. Umeå har haft den ett tag. Och vi har ganska många kommuner som verkligen vill börja testa den, börja köra. Och därför så ska vi nu också försöka nå ut till företag och marknadsföra det här. Att det här finns en standard nu. Ni kan skicka det väldigt enkelt till kommunen eller landstinget. Men inte bara dit, utan även gentemot företag, business to business. Vi samarbetar med Svenskt Näringsliv, organisationen, för att nå ut med att det här finns på plats. Då kommer vi in på det som är strategiska val. För nu har jag talat om Svefakturan. Och den ligger ju ungefär som den här stapeln här. Det är en enkel e-faktura. EDI-fakturorna ska vi inte glömma bort, alltså det som kallas SFTI, den här andra standarden som jag nämnde först, med inköp till och med elektronisk fakturahantering. För den finns fortfarande kvar, och vad man ska göra när man ska tänka på att införa elektronisk fakturering, det är att ha en strategi för det. Jag visade en bild där man ska sätta upp målen. Vart vill vi uppnå och vilken teknik ska vi ha? Detsamma är när man sedan då går vidare. Först så ska man se på vilka mål man ska ha. Man ska se hur organisationen ser ut. Vad behöver vi förändra? Vad har vi nu? Har vi scanning? Har vi e-handel? Vill vi då komplettera med det? Eller har vi ingenting? Sen ska man naturligtvis titta på leverantörseskontran. Vilka leverantörer har vi som genererar ett väldigt stort antal fakturor som jag alltså har frekvent handel med? Där är det naturligtvis lämpligast med e-handel, med SFTI, alltså det här baskonceptet då med EDI som vi har utvecklat och som de här 80-talet kommunerna nu använder. Men sen då för de övriga, någonstans går det sedan en gräns på faktura leverantörsskontran på vilka leverantörer som då har inte så många fakturor, inte så frekvent handel, men de är väldigt många i mängd. Och där lämpar sig då väldigt bra med C-fakturan, alltså en enkel elektronisk faktura. Sen kommer det naturligtvis att finnas också pappersfakturor vi får skanna in, men i princip så det är viktigt att tänka på att man delar in och ser vart vill vi nå, vilken standard ska vi använda. Nu har vi talat mycket om standarder, och jag vill knyta an till tidigare talare också att det är viktigt med standard. För det första så är det ju ett enkelt och billigt sätt. Man behöver inte själv sätta sig in i det. Man vet att standarden är utarbetad för att täcka vissa behov. Det kommer att finnas mer än en standard. Det finns V-fakturan, det finns ett antal andra standarder, och så kommer det naturligtvis att vara. Och ofta har de olika behov, olika syften också. Och det är viktigt att titta på. Vad ska man använda den till? Men om man ändå håller sig till det här antalet standarder som finns, så vet man i alla fall att vad det är som skickas, man får en ökad kvalitet, och fördelen är ändå att man inte behöver ha så många konverteringar och därmed risk för att det försvinner information eller förvanskas. Så ju färre standarder och enhetlighet och mer enhetlighet som finns, desto bättre. Sen ligger det i sakens natur att det naturligtvis också blir mycket billigare, därför att det kostar ju alla konverteringar. Det är ni som köpare och säljare som ska tala om vad ni vill ha. Och sen har ni väldigt goda medarbetare i affärssystemsleverantörer och banker som kan leverera detta. Det är ni som vet vilka behov ni har. Det är ni som handlar och ska se hur ni handlar med olika leverantörer. Nu har jag bara talat om kommun och landsting. Men även i staten har man nu sett mer och mer elektronisk fakturering. Jag vill bara nämna att Ekonomistyrningsverket har gjort en förstudie som nyligen presenterade sin rapport här i september. Och där har man räknat ut att om alla statliga myndigheter börjar med elektronisk fakturering skulle man kunna spara ungefär 4 miljarder på 5 år. Och därför så föreslår man ett genomförande projekt för detta. Och det skulle då innefatta även en upphandling av någon form av fakturaväxel för att kunna ta emot fakturorna. Man rekommenderar SVE-fakturan som standard eftersom det skulle uppfylla de behov som finns i statliga myndigheter. Och man tittar dessutom på att e-fakturering ska kunna göras obligatoriskt för statliga myndigheter. Det är så att i Danmark finns det sedan 1 februari i år en lag som säger att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka in fakturorna elektroniskt eller på att skanna in dem. Och det har man tittat på i ESVs förstudie. Och man har jämfört med Finland där man under de senaste 4 åren har fått väldigt bra ökad e-fakturering, men ändå nått upp till ungefär 15%. Det visar ju att det är bra mycket handelskraftigare om man får en lag. Lag föreslås inte, men att det ska ändå på något sätt bli obligatoriskt med någon förordning eller så för statliga myndigheter. I Finland har vi redan talat om, eller föregående talare har talat om Finland, så jag går inte in närmare på det. I Norge arbetar man ju också med elektroniska fakturor och har en standard som mest används i privat sektor. Offentlig sektor har inte börjat lika mycket. Där har man fokuserat mer på inköpen elektroniskt, och sen kommer faktureringen naturligtvis att bli mer och mer framöver. Standardutvecklingen i ett internationellt perspektiv. Ja, det är ju viktigt att vi inte gör någonting här i Sverige som låser in oss här. För att hur den är så är det mycket handel över gränserna. Och precis som Bankföreningen berättade, så våra nordiska grannländer är naturligtvis oerhört viktigt att vi samverkar med. Och sen naturligtvis EU generellt. Standardiseringsarbetet är dessutom globalt överhuvudtaget, och det är ju väldigt viktigt. Och särskilt med tanke på att de här standarderna som finns är globala, vilket underlättar det hela. Från offentlig sektors sida så finns det en viss samverkan mellan de nordiska ländernas regeringar. För att vi vill också nå fram och hitta någon form av enhetlighet och standarder som är lika. SKE-fakturan och danska OJON baseras på samma internationella standard. EBXML och OASIS UBL som den heter. Det finns stort intresse att gå vidare med detta. Vi vet att de andra nordiska länderna är intresserade, som har nämnts tidigare också. EU arbetas det mycket. Någonting som heter SEN, som är kommissionens standardiseringsgruppering. Det finns inom IDA, som är någonting som handlar om offentlig sektors arbete. Och så har vi naturligtvis det som är väldigt branschspecifikt då, som offentlig sektor, eller snarare bilindustrin. Det finns inom transport och andra områden. Så att det händer mycket just nu, och jag upplever att de senaste 2 åren har det hänt väldigt mycket på standardområdet. Så att även om det är så att vi kommer att leva med ett antal standarder, så är det bättre att ha 1 eller 2 handfullar än att ha väldigt många som det annars är. Och om man då kallar det standarder eller lösningar. Det var lite om vikten av standarder och vårt arbete i offentlig sektor. Välkommen om det var någon kort fråga, annars det är väl lite senare.
Ja, vad säger ni? Någon fråga till Kerstin?
Ja, en kommentar. Jag har jobbat med ett landsting, och de tyckte nog inte att det primära för dem var just att man tjänar pengar på det, utan den stora delen för dem är att de har mycket, mycket bättre kontroll. Så att det landstinget slutar inte operera i november som en del andra landsting gör när pengarna är slut. Det var deras största vinst. De kör skanning och e-faktura och elektronisk attestering. De har dessutom gått så långt att de betalar så fort de kan, och i snitt inom 3 dagar. Och då istället får kassarabatt på 3% från sina leverantörer. Och då får de varje vecka vet de hur mycket pengar de har kvar, så att de kan börja bromsa när pengarna börjar ta slut. Så det kan vara en drivkraft också.
Och det är väldigt intressant med de drivkrafterna. Det finns ett annat landsting som har räknat ut att när man tittar på vad kostnaderna är i landstinget, så skär man alltid på det som gäller verksamheten och inte materialinköpen. Och i det här landstinget har man sett att materialinköpen är större än kostnaderna för sjukvårdspersonalen, alltså kärnverksamheten. Och då ser man själv där att kan vi då spara på administrationen, alltså det som är rena materialinköp och administration istället, och inte bara skära på vårdpersonalen som den andra halvan, eller den var faktiskt mindre än 50%, då ser man verkligen att man kan göra något vettigt för att slippa så att sluta operera i november. Så att det finns mycket att göra på den administrativa sidan för att få en bättre kärnverksamhet.
Så det är att hålla sig frisk i december, med andra ord då, det är slutsats. Nej. Ja, någon mer fråga? Då tackar vi Kerstin, och så släpper vi fram Andreas som kommer från SBCS, eller ska vi säga från Bisma, det får du bestämma själv. Är det någon som har någonting som ni funderat på innan ni kom hit eller under tiden ni har lyssnat på de här föredragen?
Hur ser ni på det här med marknadsföring av elektronisk fakturering när det gäller vanliga svensson, så att säga? Det kommer ju liksom mer och mer. Vad är provisionen på det här?
Det här med att som privatperson få in...
Ja,
fakturorna i sin internetbank.
Och till exempel så slipper jag faktureringsavgifter om jag går till elektronisk fakturering.
Ja. Vad säger ni? Det är väl ni från banksidan kanske till att börja med i alla fall?
Ja, kan vi nämna lite där då. Det är två aspekter där. Det, eller tre faktiskt. Det ena är att det ska vara enkelt för mig som kund. Och ansluta mig till e-faktura. Och där har det varit krångligt tidigare. Och nu har då vi banker liksom gjort det enklare att så fort du knappar in din e-faktura så letar datorn igenom att om det finns, om den här leverantören erbjuder dig e-faktura, då får du upp ett mejl och säger att vet om att den här erbjuder e-faktura, vill du ha det, ja eller nej. Tidigare var du tvungen att leta igenom jättelånga listor. Den andra delen, det är att jag som privatperson vill ha alla fakturer i papper eller alla elektroniskt. Jag vill inte ha den här mixen som jag har idag. Och då måste det också vara enkelt för de som ställer ut fakturer. Och där har vi då allt ifrån de som är ett daghem som ska erbjuda en e-faktura för presentation i nätbank till det här stora elbolaget som du nämner. Och där är det för krångligt och komplicerat idag. Så vi banker, det vi håller på att göra nu, det är att titta på hur vi kan ansluta de här företagen på ett sånt här enkelt sätt så att även daghemmet kan erbjuda en faktura. Elektronisk faktura. Och sen har vi den tredje komponenten, det är det här att om jag nu är en elleverantör som erbjuder e-faktura, hur får jag mina kunder att börja använda e-faktura? Och där har vi sett olika scenarios. Ett scenario, det är att man använder morötter. Man säger till kunderna så här att om du går över från pappersfaktura till e-faktura, då slipper du aviseringsavgiften. Eller man får någonting annat. Och sen ser man de företagen som kör med piska istället och säger så här att från och med den här datumen så får du dina fakturor elektroniskt. Och vill du även i fortsättningen ha dem på papper, då tar vi ut en avgift på 100 kronor eller vad det kan vara för någonting. Och det vi har sett, det är att de företag som inte gör någonting, där går utvecklingen väldigt långsamt. För de företag som väljer morot eller piska eller en kombination av båda, där ökar användningen av e-fakturan markant. Och det är ju bara att se hur vi banker använder det här redskapet med morot och piska och sätter avgift på olika saker. Det får förändrade beteenden.
Hur ökar de här volymerna? Ungefär, inga exakta siffror på något sätt.
När banker införde den här förenklade anslutningen då, att jag som privatperson inte behöver hålla på och leta, utan att det kommer upp en fråga om jag vill ha en faktura. Handelsbanken ökar med 270-300%, Skandiabanken lika så. Nordea, när vi kom in, så låg det på 100% någonting i ökad anslutningstakt då. Så den enda storbanken som fortfarande inte har implementerat den här tjänsten är Föreningssparbanken, och de kommer att göra det i början på nästa år här, eller redan i slutet på det här året. Och de två största bankerna då på privatsidan, det är Föreningssparbanken och Nordea. Så att även när Föreningssparbanken kommer då, så kommer vi se en väldigt stark utveckling. Och om vi pratar procent på hela stocken då, så kan jag ju bara prata för Nordeas siffror där. Och där pratar vi en 2-3-dubbling jämfört med förra året.
Fick du svar på din fråga, tycker du?
Ja, men det är intressant att se liksom hur man nyttjar med effektiviseringsvinster och allt det där. Liksom. Gå till en elektronisk fakturering. Mm.
Ja, någon mer fråga? Ja?
Jag har en fråga om säkerhetsdelen i e-fakturan eller europeiska e-fakturadirektivet. Där har det implementerat väldigt, väldigt olika länder. Hur ska de svenska företagen som ska skicka e-faktura till exempel Tyskland hantera det? Då de har väldigt speciella konstiga regler att man måste använda personliga kvalificerade certifikat och signera varenda enskild faktura. Och i andra länder som Holland tror att där måste man skicka elektroniskt sen så en sammanställning en gång i kvartalet och så vidare.
Men det är ju riktigt. Det har blivit lite olyckligt på vissa sätt. Och det finns väl en del krafter igång här. Jag vet att det finns någon sammanslutning för motsvarigheten till svensk näringsliv på Europanivå. De har tydligen adresserat den här frågeställningen på senare tid. För det har inte blivit riktigt bra. Det fanns 25 stycken tänkbara olikheter i det här direktivet. Där alltså medlemsländerna när de skulle göra nationell lagstiftning kunde göra på lite olika sätt då. Om 25 medlemsländer, det blir 625 eller olikheter eller något sånt där. Och det kanske inte blivit fullt upp. Men inte minst det exemplet du tar upp då med kraven på signatur och till och med kvalificerade signaturer. Det är kanske det som är mest problem. Sen tror jag att egentligen så borde inte det vara något större problem. För att tydligen så finns en rekommendation då som säger att det är avsändarlandets lagstiftning som ska gälla. Så ditt exempel är ett svenskt företag som skickar en e-faktura till Tyskland som har den här strängare lagstiftningen. Ja, då ska tyskarna få anpassa sig till det eller godkänna det svenska linjen då, va? Men tyskarna, de står i sitt hörn och säger sorry, vi ska ha det på det här sättet.
Ja, för det är ju finansdepartementet i Tyskland som ställer kraven.
Ja.
Om inte de godkänner fakturan så får man inte momsavdrag.
Precis.
Nej, det är egentligen lagstiftning för finansministern och inte för oss företag.
Nej, det är inte på företagets nivå, utan det är så jag uppfattat det också. Och det är svårt att göra någonting åt det där, men därför har man väl dragit det här på lite olika sätt mot kommissionen då.
Det man ska komma ihåg när man säger EU-direktivet för fakturering, då berör det momsreglerna med skattefrågan och ingenting annat. Och är ett svenskt företag i en situation att jag vill fakturera elektroniskt i Tyskland, då måste jag gå till skattemyndigheten i Tyskland och få okej för att skicka fakturan på det här sättet till det tyska företaget. Har jag sedan en annan partner i Tyskland som jag också vill skicka en e-faktura till, då räcker inte det här första godkännandet jag har fått. Utan då måste jag gå till skattemyndigheten igen för den specifika mottagaren och få okej igen. Så att här måste jag alltså, i de här länderna som har det här kravet på kvalificerad signatur, där måste jag alltså som avsändare gå till skattemyndigheten i respektive land för varje mottagare jag har där. Och då är det då möjlighet att jag får okej för den standarden jag har här i Sverige. Men däremot ett tyst företag som ska skicka till Sverige, där får jag då följa de tyska reglerna.
Ja, Kerstin.
Det här är väldigt olyckligt att det är så. Det var ju precis det man ville undvika med just det här direktivet. Så att, och nu har man ju blivit medveten i kommissionen att det har blivit så här. Så att jag tror att de försöker se över lite grann vilka skillnaderna är. Och det som är mest oroväckande är ju att det är inte bara på fakturan som man ser det här att vi måste ha elektronisk signatur. Utan jag har varit inblandad i samband med nya upphandlingsdirektiven. Alltså att man ska kunna skicka ordrar. Eller dels göra upphandlingarna elektroniskt. Och sen även vad som gäller med förfarandet efter det. Och även där är många länder som tycker att man ska ha elektroniska signaturer. Så att det här är naturligtvis väldigt oroväckande att man ser det på det här sättet och att det inte finns harmonisering. Så att det är en viktig fråga som Sverige borde vara väldigt aktiv i från regeringens sida för att komma till bukt med det här.
Samtidigt så finns det fördelar med det här EU-direktivet som blir nationell lagstiftning sen. Så att även om det inte gick helt i mål så som man tänkte sig, så det finns många saker som är bra som faktiskt är samordnat nu över Europa. Till exempel alla länder där är det okej med elektronisk fakturering. Och det finns andra saker, till exempel runt självfakturering som också är väldigt poppis då i vissa branscher framförallt. Som man har satt ner på spelplanen på ett bra sätt. Så att även om man inte gick i mål så mycket blev i alla fall ett steg framåt tycker jag. Ja, någon annan fråga?
Jag kan ta en.
Ja.
PG.com är en tjänst som rätt många företag använder sig av. Och fram till den 14 december tror jag så kommer Posten tillsammans med Nordea att göra kort för den tjänsten för de företag som vill använda den. Sen ska jag gå över till någon annan, till någon som gäller IT-teknik och så.
Ja, men nu tror du
och blanda bort korten lite. BGKOM drevs tidigare via posten för bank-ID-bankerna. Sen när posten la ner sin verksamhet så gick det över i Telias regi. Men från och med oktober så kan bank-ID-bankerna ge ut en e-legitimation på kort. Och vi i Nordea, vi har kört vår e-legitimation på kort hela tiden som vi alltid har gjort.
Ja, då kommer jag till problemet, och det är ju att många svenska företag som använder BGKOM är kanske lokaliserade med lokala avdelningar i till exempel Tyskland, och de nya bank-ID har inte möjlighet att göra ut kort för sådana som inte har svenskt personnummer. Och förut hade man möjligheten att få ett bankinternt nummer istället för personnummer. Hur ska de företagen göra i framtiden?
Jag kan ju bara prata för Nordea då. Och för oss är inte det där något dilemma.
Nej.
Men
de andra
det vet jag inte hur BankID har löst. Men vi har ju trott då att man har löst det här på ett likartat sätt, i och med att BankID går ut som utgivare av bank e-legitimation på kort för BGKOM.
Ni har löst det för att man kan få ett ID med bank Nordea-ID istället för personnummer. Men det, vad jag förstått, så har BankID-konsortiet inte någon sån tjänst.
Jag kan inte uttala någon sån.
Kan ni det, Per?
Nej, egentligen inte. Vad du berörde väl det här med att om vi pratar om fysiska legitimationer så finns det alternativ till personnummer. Om man då ska skapa en elektronisk motsvarighet, att det skulle finnas ett behov av att inte bara kunna lägga in ett vanligt personnummer i den e-legitimationen.
Det har fungerat så hittills. Alla de som använder BGKOM-tjänsten som inte har ett personnummer, de har kunnat få ett nummer från sin bank som sen då posten som fram till december i år då kan fortsätta leverera.
Ja, jag förstår i och för sig inte kopplingen mellan BGKOM och BankIDs tjänster, så därför förstår jag inte.
Ja, BGKOM kräver ju att man har ett smartkort och identifierar sig och signerar och krypterar.
Då förstår jag din fråga. Jag känner inte till i så fall hur man har tänkt att lösa den problematiken, och nu har vi ingen företrädare för vare sig BGC eller BankID som de enskilda leverantörerna kommer som är i det här fallet.
Det kan bli ett potentiellt problem om inte.
Nej, det kan vi tyvärr inte riktigt besvara då, den frågan. Men vi försöker gärna med en annan fråga. Ni hade då kontroll. Ja. Någon annan fråga?
Jag skulle rekommendera att ni pratar med er bank, för jag är inte helt säker på att det du säger är 100% rätt. Så kolla med respektive bank ni har och få ett korrekt svar på den här frågan.
Ja, och säger någon annan som har någon fråga? Okej, jag vill passa på. Jag har helt blad med frågor här. Så att, jag tänkte börja med att ställa er som har stått där framme nu mot väggen lite grann. Ni har ju pratat allihopa väldigt vackert om standardisering och hur viktigt det är och så vidare. Men har inte ni varsin standard allihopa? Är det inte så? Ni bankföreningen då, va? Ni håller på att jobba fram en standard. Bankerna på nordisk basis. Nordea, ja, ni kanske ansluter er till den, men ni har ju en egen. Som det ser ut idag. Ni har tagit fram en eller två egentligen då, SFTI och Svefakturan. Och Andreas, ni har väl en egen variant, va? Eller hur ser det ut?
Ja.
Skulle man kunna samordna det här på något sätt?
Jo, men det är helt rätt. Och jag var inne lite grann på att vi samordnar inom bankbranschen nu. Först, för det har sett väldigt olika ut i olika banker, inte bara inom Norden utan inom respektive land dessutom, så har varje bank haft sin lösning. Och det där har vi börjat att komma till rätta med. Och sen då så har vi då fördelen nu att de övriga nordiska länderna vill vara med i det här också då. och att vi hoppas komma till en lösning gemensamt med bankerna. Men parallellt med det här då, så offentlig sektor har ju också nordiskt samarbete kring SWEF-fakturan och de typer av e-fakturor som man har i de övriga nordiska länderna. Och här ser man ju då två standarder, skulle man kunna säga. Vi har faktiskt gjort vissa jämförelser mellan de här två lösningarna, och det skiljer en hel del, men det finns också en hel del som man har gemensamt. Och det här innebär att vi nu ganska nyligen har börjat att ta upp en diskussion kring den här jämförelsen och vad vi kan göra för att se till att täcka båda de här behoven. För Kerstin pratar om en enkel, relativt liten elektronisk faktura som ska täcka de allra flesta behov. Mm. Men sen så har vi också den typen av kunder som har betydligt större behov, som behöver en stor och i vissa fall ganska komplicerad faktura. Och då måste vi kunna täcka det här behovet också. Och om man kan synkronisera det här så att du använder det utav samma standard, samma informationsinnehåll, och ibland använder en mindre mängd av det här informationsinnehållet och ibland en större mängd av informationsinnehållet, då tror jag att vi skulle kunna hitta en gemensam standard, mm, även mellan bankerna och offentlig sektor. Och diskussioner har redan börjat. Möten är inplanerade. Mm. Och...
Men samtidigt har ni jobbat fram varsin och fortsatt. Ja, alla. Alltså på något sätt så känns det lite grann som att man tar initiativ och man samordnar och så vidare. Men samtidigt så dels poppar upp nya hela tiden. Och dels så det som redan finns, det blir mer och mer inarbetat. Så man vill inte riktigt backa. Eller är det inte så att vi måste leva med alla dessa olika varianter? Vad säger, har vi Mikael här?
Ja, jag är då tjänsteleverantör, så jag stöter på olika standards i stort sett varje vecka då. Och jag kan ju delvis försvara det på grund av att de branscher jag stöter på har specifika behov som inte täcks inom de befintliga standarder. Det kanske när branschen har den ambitionen att tillämpa de befintliga standarder, men hittar inte en standard som motsvarar det. Och då har man då kanske behov att ta fram en egen standard. Och jag tror att ska vi vara realistiska där, så tror jag att vi kommer aldrig hitta en sån här inställning som man täcker.
Men finns det ganska många gemensamma nämnare trots allt? Till exempel i lagstiftningen, där har du 13 uppgifter eller vad det är. Det är en minsta gemensam nämnare, en faktura, en enkel faktura. Det behöver inte vara speciellt mycket mer än det egentligen.
Det finns ju viss, som jag var inne på där, att jag vill kunna automatisera mina processer så långt som möjligt. Kan jag då få med information som kan hjälpa mitt företag att automatisera, kanske få med clearingnummer på den enheten dit det ska, då kan mina system sköta det här automatiskt och styra fakturan dit den ska på ett bra sätt. Så att det här dilemmat har vi inte. Så jag tycker till mångt och mycket så har vi fastnat i en formatdiskussion när det egentligen handlar om hur ska vi göra det här enkelt för företagen. Och det märker vi nu när vi är ute med det här, där du kan göra via nätbanken. Och då när vi är ute och säljer det här, då får vi också kommentarer som säger: nej, jag har redan SPCS, så där kan jag skicka direkt och ta emot direkt i mitt affärssystem via Strålfors. Och här ser man då att när det dyker upp aktörer som SPCS, Strålfors, Nordea, banker, som gör det enkelt för mig att skicka fakturer och enkelt att ta emot fakturer, det är då vi ser den här ökningen. Inte på grund av att vi kallar det Finvoice eller SWEF-faktura eller om det är SI eller så. För det är så här att olika branscher och också olika länder har olika lagstiftning som de här formaten måste ta höjd för. Men kan vi då få programvaruleverantörer och andra aktörer i marknaden och göra det enkelt för företagen? Det är då vi ser den här ökningen.
Ja, nej, format och så vidare, det är inte det som är intressant egentligen. Ska vi se Kerstin?
Mm. Ja. Jag vill också återkomma till det. Det är inte bara format och tekniken, utan det är ju det jag ville visa också förut med de här bilderna, att det är olika fakturer för olika situationer. Det knyter an till det här att vissa branscher kan ha olika behov. Man kan ha olika behov av hur mycket, som man sa, information. Vissa väldigt omfattande fakturer, vissa lite mindre. Och vi har ju hela tiden också varit väldigt öppna för att vi vill att vi ska kunna samverka och hitta så få standarder som möjligt, men ändå att det ska kunna täcka olika behov och olika affärssituationer. För vi har den mer integrerade e-handeln och sen har vi separata e-fakturer. Och jag tycker det är väldigt bra nu att vi har långtgående diskussioner här på att se hur vi kan lösa det här framöver. Sen talas det alltid om standarder, och på något sätt så ibland när man talar om att det finns en mängd av standarder, så är det ju inte en mängd av standarder utan det är en mängd av lösningar också. För att var går gränsen mellan standard och lösning? En standard är ju ändå en framtagning på något sätt och en öppen standard, medan vi har otroligt mycket kommersiella enskilda lösningar också. Och det är väl det som är problematiskt, de här 300 andra eller vad det kan vara.
Ja, Per hade också...
Ja, jag anknyter gärna till en bild jag visade som jag kallade lite för kretsloppstänkande. Om man då ser vad som sker i de här stora internationella standardiseringsorganisationerna, så är det ju relativt få men väldigt breda standardinitiativ. Och de här måste ju sen på något sätt omsättas till då specifika tillämpningar och regelverk som fungerar på en viss marknad eller geografiskt eller funktionellt. Och då blir det som grenar på ett träd. Och det behöver man inte se som någon nackdel, utan det är snarare en förutsättning för att det ska vara en marknad som fungerar.
Och om man går från det med format och standard och sådär, era kunder då, de är småföretagare, de bryr sig inte om format och sådär, de vet knappt vad vi menar med den här diskussionen vi har nu. Vad är det som triggar dem att använda er tjänst? Är det att en stor kund kräver vi ska ha på det här sättet, eller hur ser det ut?
Ja, när det gäller att skicka elektroniskt så är det ju, har det hittills varit att deras kund då, eller affärspartner så att säga, har krävt att de hanterar elektroniska dokument. Krävt olika starkt och en del har verkligen krävt och en del har haft en stor önskan. Det kan finnas ekonomiska incitament till att och anpassa sig så att säga. Så har det varit hittills i varje fall. Men det är något som kan ändras också, för att även det lilla företaget tjänar ju på det här då, i rena pengar och även tidsmässigt. För en enskild företagare, ett litet företag, så är det ju ofta tid till fritid eller med familjen då, som man får istället. Och det vill ju alla ha lite mer av vanligtvis i varje fall.
Mm. Det är lite roligt när man möter de här småföretagen. Då kommer vi som storbank då, vi tycker att ja, du tjänar massor med pengar och allt det här. Men en av de första frågorna de ställer till oss, det är: tar ni hand om utskriften också? Ja, det spelar ingen roll om mottagaren tar i papper eller elektroniskt. Vi ser till att hon får det elektroniskt ställt på papper. Och vad skönt, då slipper jag det här med att kolla papper i skrivaren eller kolla att tonen är slut. Det är på den nivån de är ute. Och inte främst att det ska vara att de spårar så mycket pengar även om de gör det, utan de känner att de slipper väldigt mycket problem. Och det är det jag menar med att de aktörer som finns på marknaden då, tänk om vi hjälps åt här och gör det så enkelt som möjligt för företagen och slipper ifrån sånt här.
Mm. Ja, nu blir sista chansen här från publiken att ställa någon fråga. Nej. Då tycker jag klockan är ungefär 3:10 nu, så att vi tackar alla för att ni ville komma hit. Hoppas ni har spenderat tid och fått lite nytta av det hela. Tack ska ni ha.